Om det är så att de nästa 15 åren är lika dåliga som de senaste 15 åren, ja men då är faktiskt Europa en av de fattigare delarna av världen. Vi ska ha en femte frihet och det ska vara data.
Jörgen Warnborn, varmt välkommen till AI Sweden podcast.
Tack så mycket, jättetrevligt att vara här.
För er som inte känner Jörgen, även om Jörgen är ett känt och publikt namn i Sverige, framförallt när det handlar om AI-regleringen, så är Jörgen Warnborn EU-parlamentariker från Varberg och har varit den som har kanske bäst insyn från svensk sida i vad som har hänt kring EU AI Act. Och du har varit också väldigt outspoken kring vad vi vill se. Hur vi vill se AI Act utformas. Vi träffades på Dagens Industri då vi hade en AI Strategy Summit här i Stockholm för att prata om detta. Och jag tyckte att du highlightade ett antal saker som är extra viktiga nu att tänka på. Både när det handlar om svensk sida, europeisk sida i för AI Act. För det som du har sagt tidigare är att, och det här är ett citat som jag verkligen gillar, att artificiell intelligens är raketen som bär oss in i framtiden. Och då kan vi inte tanka den med bromsolja. Lagstiftningen måste boosta den digitala utvecklingen och samtidigt garantera allas trygghet på resan. Så det här vill jag ta avstamp i idag. Prata om den europeiska inställningen till AI, den svenska inställningen till den europeiska inställningen till AI och vad vi behöver se framåt. Först och främst vill jag börja. Du hade i din presentation eller i ditt tal i tisdags, som jag tycker är viktigt, som också saknas ofta i diskussionen kring artificiell intelligens, och det är den europeiska ekonomiska situationen och den utvecklingen som vi ser. Så om vi börjar där, vad är den aktuella ekonomiska situationen i Europa och varför är liksom behovet till en ny inställning kring teknologisk innovation och produktivitet viktigt?
Ja, först, tack så mycket Peter för att du kom fram och nolpade mig där efter talet och att det blev av att vi kunde ha det här samtalet. Jag tror det är viktigt och försöka lyfta AI-frågor i alla former det går, för att jag tror det är helt avgörande för vår framtid på så väldigt många olika sätt. När det gäller din fråga om den ekonomiska situationen i Europa och Sverige, så är ju faktum att vi är ju ganska hårt utmanade just nu. Och Europa är helt enkelt, vi halkar efter. Om vi tittar 15 år tillbaka i tiden, så var den europeiska ekonomin ungefär lika stor som den, eller ganska exakt lika stor som den amerikanska. Och sedan dess har Europa förvisso vuxit lite grann, vi har haft lite tillväxt. Men den amerikanska, den rusar om oss. De har vuxit mer än två gånger, alltså mer än dubbelt så snabbt som Europa har vuxit. Och jag vill sätta AI i den här kontexten, för jag tror att AI kan vara till stor del lösning för oss. Och det är jag tror att det är också anledningen till att USA växer så kraftigt. En av anledningarna till att USA växer så kraftigt. Utgångspunkten i detta är ju att ekonomi kan ju tyckas tråkigt och trist för en del, men det är ju helt centralt och väldigt viktigt för oss alla egentligen. Det är från BNP som vi skapar resurserna till samhället. Och vi ser nu med krig på Europas kontinent att vi behöver göra allt vad vi kan för att hjälpa till att finansiera kriget i Ukraina. Då krävs det att vi har en växande ekonomi. Vi har klimatutmaningar där jag tror att AI förvisso kan vara en stor hjälp för att göra en transformation åt ett grönare Sverige och Europa. Men det kommer behövas ekonomiska resurser för att göra detta också. Och det kommer från tillväxten. Ska vi ha fler poliser på gatorna eller vi ska ha bättre pensioner, ja, allting kommer någonstans ifrån tillväxten. Och här kan, menar jag, AI bidra väldigt mycket. Och jag vill just, som du pekar på, sätta oss i den här kontexten. För att om det är så att de nästa 15 åren är lika dåliga som de senaste 15 åren, ja, men då är faktiskt Europa en av de fattigare delarna av världen. Och det tror jag inte är ett perspektiv vi svenskar har, för att vi känner att vi har det trots allt ganska bra. Men successivt, år för år, så halkar vi efter. Och nu har jag dragit en parallell till USA. Bara för att vi har en liknande ekonomisk historia med dem, får man väl ändå säga. Men skulle jag peka på Kina och ta deras tillväxtsiffror, så växer de ju ännu mer. Så att vi är egentligen, det är under konkurrenstryck i vår del av världen.
Och det jag tyckte var så himla bra att du tog ansats i detta på Strategy Summit här var just det här att de kommande 15 åren får inte se ut som de föregående 15 åren. För vi känner, och det var någonting som kom fram i de här diskussionerna, i att den svenska självbilden är kanske 15 år gammal. Den kanske är 15-20 år gammal, att vi inte riktigt vet var vi står. Och vi vet att våra största handelspartners är resten av Europa. Det är framförallt nordiska länderna och Tyskland. Och ser vi inte ekonomisk utveckling där, så är det klart att vi ser en inbromsning i Sverige också, liksom i relation till de övriga. Och det här var också någonting som Erik Thedéen, Riksbankschefen, gick ut och uttalade sig om tidigare, att det här, att vi måste minska produktivitetsgapet. För du är inne i de här diskussionerna om AI-akten. Hur ser du att det här avspeglas på de diskussionerna som du har till vardags?
Ja, men så här, tittar man då, om vi tittar just på produktivitet, så är ju Sverige, vi ligger ju riktigt taskigt till. Och det är en stor utmaning. Vi måste ju vända den här utvecklingen för att få fart på vår ekonomiska situation. Och ja, men så här är det. Vårt välstånd, det kommer i väldigt stor utsträckning från den internationella handeln. Och det här är unikt för Sverige, för vi är ett litet exportberoende land. Vi behöver den internationella handeln. Och hälften av vårt BNP, det kommer från den internationella handeln. Av det så kommer 70% av den handeln vi gör med de andra europeiska länderna, och alltså 30% med handeln med resten av världen. Det här är ju stora siffror i sig, det vill säga att vi måste göra allt vad vi kan för att bejaka handeln med resten av världen. Och du nämner Tyskland, som ju länge har varit en motor och är den största ekonomin i Europa. När de nu verkar halka efter lite grann, ja, men då påverkar det oss också. Och sker tillväxten mer i resten av världen än vad den sker i Europa, ja, men då måste vi ha olika former av frihandelsavtal med de här länderna som växer. Så att vi på något sätt kan connecta oss till deras ekonomier som växer så mycket. Och detta har ju återspeglingar på artificiell intelligens också, naturligtvis. En av de sakerna som är krångligt är ju data. När data rör sig över gränser, och vi har en hel del länder som vill begränsa data. Och det kan vi inte tillåta hända, för det kommer påverka vår produktivitet bland annat. För de här handelsavtalen är centrala för AI också.
Och då, när du tittar på en sån teknologi som artificiell intelligens och pratar om det som liksom raketen som kan ta Europa också in i framtiden, men det kan också hjälpa oss in i framtiden. Vad har varit drivkrafterna bakom AI Act? Vad är viktigt för EU när det handlar om AI Act?
Ja, men jag tror, så här, det finns ju en utmaning med AI vad det gäller säkerhet och integritetsfrågor och så. Och så finns det i andra änden, så finns det en enorm potential vad man kan göra med det här verktyget utifrån konkurrenskraft, utifrån boosta vår ekonomi egentligen, och innovativa lösningar för att klara många samhällsutmaningar. Jag tycker och är kritisk till att scenariot har fått för stor uppmärksamhet i ett EU-perspektiv. Vi fokuserar på risken och inte på möjligheterna. Och jag menar på att här måste vi vara balanserade. Vi måste fokusera på båda, för det tror jag att jag som väljarna förväntar sig det av mig som politiker. Men tyvärr har det blivit mer rädsla som styr än möjligheter. Och det tycker jag genomspeglas i AI Act också. Och här tror jag det går tillbaka till en dålig kultur vi har i Europa, av att vi tror att reglering är rätt väg till innovation. Och jag menar inte på att vi ska ha AI helt oreglerat. Det tror jag vore fel det också. Men hela grundtanken att de som förespråkar mycket reglering på det här området, de menar på att det skapar någon slags förutsättningar för företag och utvecklare inom vilket det får hålla sig inom, och det i sig skulle göra att det blir ett bra innovativt klimat. Och jag vänder mig lite mot det där, för att i ett område där den tekniska utvecklingen är så enormt snabb, Och vi kan inte riktigt som politiker förutse vilka nya produkter eller tjänster eller användningsområden som ska komma. Då är det väldigt svårt att skapa förutsägbarhet genom politiska beslut. Jag tror alltså att då måste man, det går inte att ligga före på ett område som AI. Man måste följa frågan väldigt noga och reglera det som är krångligt, det som är utmanande, det som skapar risker, men försöka lämna resten av fältet så friskt som möjligt för innovativa, kreativa, drivna entreprenörssjälar som kan flytta fram positionerna istället.
Men vad står AI Act idag? Var är vi i processen med AI Act?
Frågan blev ju aktualiserad allt mer under den här mandatperioden. Vi är inne i slutet av mandatperioden. Det är val till en ny mandat 9 juni. Och den här frågan runt AI, den började ju tidigt under den här processen med att Europaparlamentet tillsatte ett speciellt utskott runt artificiell intelligens. Jag var den enda svensken som satt i det utskottet. Och uppgiften för utskottet egentligen, det var att ta fram en plan eller en idé. Vad vill Europaparlamentet med AI på medellång och lång sikt? Och det blev till slut en ganska hygglig rapport, tyckte jag. Och där tar vi ju in alla aspekter. Det är inte bara konkurrenskraftsfrågor som du och jag pratar mest om nu, utan hela aspekten i princip var om för- och nackdelar och risker och möjligheter med AI, kan man väl säga. Efter det så har ju kommissionen då presenterat ett förslag, och det är så det alltid går till. Det är kommissionen i europeiska perspektiv som då presenterar förslag. När det förslaget kommer, då ska de två lagstiftande församlingarna inom EU angripa det här, och det har vi gjort. Och de två lagstiftande församlingarna är parlamentet å ena sidan där jag sitter, och sen är det rådet som egentligen då är medlemsstaterna eller ministerna. Och det är två parallella processer, och båda har jobbat med det här grundförslaget AI-akten. Och till slut så kommer man fram till två olika positioner, en från parlamentet, en från rådet. Det är gjort, och sen sätter man sig och så förhandlar man samman de här två positionerna man har då, och det har vi också gjort. Och så har vi röstat om det, och AI-akten har alltså gått igenom. Det är dock inte så att den är igång ännu, utan nu pågår lite tvättning och sådär innan den förväntas kicka igång. Så att i någon mening så här, det är liksom inte, det har inte bromsat oss ännu utifrån konkurrenskraft. Och som jag sa, det är inte bara frågor om konkurrenskraft, det är många andra frågor, alltså aspekter som är med inne. Och det jag är mest kritisk runt här, det gäller just att jag är rädd för att den bromsar innovationen då. Och varför då? Jo, för att vi har en ganska stor utmaning inom Europa, att vi skapar mycket byråkrati. Och jag är rädd för att även AI-akten kommer göra det på ett sätt som, alltså, och byråkratin här är att du måste öppna upp dina böcker för hur din applikation ser ut. Du måste, ju högre risk det är för den här applikationen du har, ju mer, jag har använt uttrycket, sätta in papper i pärmar, och det är kanske inte det man egentligen gör, men alltså måste du dokumentera det på olika sätt då. Och det kan vara bra i sig, men jag är inte riktigt säker på att den här dokumentationen kommer att lösa de utmaningar vi tror, de risker vi har. Det är väl min kritik. Så att vi skapar mycket byråkrati utan så väldigt mycket nytta. Där tror jag är en av riskerna just nu.
Och om vi tittar bara på lagens innehåll, om vi beskriver de huvudsakliga punkterna i det som har tagits fram. Vad är det? För vi pratar om någon form av riskbaserad bedömning här.
Ja, och det tycker jag är väldigt bra. Det vill säga att det finns fyra grundnivåer vad det gäller risker. Det finns det som är så hög risk så att det är oacceptabelt, och det förbjuds helt enkelt. Här brukar man exemplifiera det med det här kinesiska social scoring-modellen. Det vill säga att du som medborgare får olika poäng för bra saker du gör, och så får du minuspoäng för dåliga saker du gör, och så följer staten dig, ett storebror ser dig, samhället som vi inte vill ha. Och det blir sådana exempel, det blir helt enkelt förbjudna, sådana typer av produkter. Sen finns det hög risk, och jag tror det heter medelhög risk, och sen så är det obefintlig risk eller något sånt där. Det är alltså fyra olika produktkategorier. Och ju högre risk du har, de här två, höger- och medelrisk, där förväntas du då dokumentera allt mer, kan man väl enkelt säga. Och det som är obefintlig ritt där, där behöver du inte göra någonting. Eller åtminstone ska du vara transparent med att, låt oss säga att vi skulle chatta. Det är en chattbot på något sätt. Då ska du vara medveten om att det inte är en människa du chattar med. Men det är liksom inget över transparensen egentligen. Och det är väl bra. Jag tycker det är bra med olika risknivåer och att den högsta ritten får det högsta liksom, ansvaret att... Att i detta fallet då dokumentera, det jag kanske, som jag sa innan, jag är kritisk till att jag inte tänker på att det kommer lösa själva grundutmaningen vi har. Jag tycker väl också kanske egentligen hade varit bättre att följa, nu har vi en horisontell lagstiftning. Det vill säga vi fokuserar på AI och så gör vi en AI-lagstiftning. Ja, vi har ju massa lagstiftningar där AI som berörs av AI. Och till exempel skulle man kunna tänka på med integriteten, GDPR eller diskrimineringsfrågor eller produktsäkerhetsfrågor. Och då hade det varit mycket bättre att gå in i produktsäkerhetslagstiftningen. Så att säga, inte horisontellt utan mer i produktsäkerhetslagstiftningen och säga att ja, här måste vi komplettera den här lagstiftningen med AI. Eller diskrimineringslagstiftningen, där ska vi in och komplettera med AI. För att risken är när man tar ett AI-perspektiv för det första att man kommer aldrig kunna hinna med den tekniska utvecklingen. Vi kommer tvingas behöva uppdatera den här förordningen hur många gånger som helst. Och sen tycker jag man skickar en ganska olycklig signal och säga AI är farligt i sig och det måste regleras. Jag har tyckt att det var bättre att man valde det andra spåret då.
Och det här, jag tycker att det här är intressant, för jag som sitter i Nordamerika, där lyfter man ju fram, framförallt i Kanada då, så lyfter man fram AI-akt som en, att Europa tar ett ansvar och det ska regleras, samtidigt som relativt lite av den faktiska AI-utvecklingen sker i Europa. Så man försöker reglera någonting, man försöker reglera användning av någonting där utvecklingen sker i andra delar. Och kanske problemet med det är att om vi tittar på en kanske ett liknande område som är medicinteknik, där vi också har en riskbaserad, titta på CE-märkning till exempel, så har vi en riskbaserad approach till hur invasivt någonting är och hur stor skada då och hur stor risk det kan spela roll. Utmaningen är ju hastigheten och att det är produktivitetsökningen genom att använda de här verktygen kommer vara så stora i verksamheter. Så även om inte utvecklingen sker i Europa så behöver ju fortfarande användningen av de här verktygen ske i Europa för att just stänga det här produktivitetsgapet. Vad ser du, hur ser du att vi från Sverige och svenska företag kan ta en position inom detta nu? Vad kan vi göra för att leda utvecklingen och driva på tillämpningen av AI ändå innan vi kommer igenom med hela lagstiftningen?
Men det är två saker i din frågeställning tycker jag. För att då är det att, och en del argumenterar så att låt oss nu bli bäst. Om vi då inte kommer att ha innovationen i Europa och Sverige. Och här ska jag också säga, det finns ju enskilda bolag som är helt fantastiska och gör jättebra saker. Utan jag pratar ju mer på aggregerad nivå här. Med det faktum att av de 100 största AI-bolagen så är 4 europeiska. Det tycker jag är alldeles för blekt. Så det ena är ju innovationen, att den sker i Europa. Och det andra är hur tillämpningen är. Och det finns ju en del som argumenterar för att nu får vi satsa på tillämpningen. Och så ska vi bli riktigt bra där. Jag tycker absolut vi ska satsa på tillämpningen och göra saker så att vi blir bra där. Men jag vill inte ge upp det här racet om att det är Europa och Sverige som AI-utvecklingen ska ske också. Det tyckte jag vore att kapitulera för den här fantastiska möjligheten att säkerställa att vi har bolag och startups och scale-ups och massa entreprenörer som kommer hit och väljer att etablera sig här. Och här har vi halkat efter. Ja, USA, Kanada, Kina, UK, Israel, ja, med flera andra länder som är ganska duktiga och har tydligen byggt ett annat företagsklimat, ett annan innovationskultur, ett annat sätt att se på lagstiftningen som möjliggör att det är där utvecklingen kommer ske. Jag vill alltså inte ge upp det ännu och jag är inte den som ska göra det, men jag är den som tillsammans med mina kollegor i politiken måste säkerställa att vi skapar en mylla som är så intressant så att världens talanger ska komma till Europa och Sverige istället för till Kanada eller USA. Det tror jag är det första. Det andra då, på tillämpningsområdet, ja, det måste vi oavsett göra. Och det hänger ju väldigt tätt samman med produktiviteten. Det finns ju analyser på hur fantastisk, vilka enorma möjligheter du har att öka din produktivitet om du använder AI som privatperson och som företagare på olika sätt för att boosta. Och jag tror just det här samarbetet mellan människa och maskin är det är ju enormt. Och det måste vi ju få svenskar generellt att få upp ögonen för och bolag framför allt då. Och jag drar mig till minnes så tror jag att många av anledningarna till att vi har varit väldigt duktiga i Sverige när det gäller inom techområdet, det är ju egentligen den gamla hem-PC-reformen där man faktiskt gick in och möjliggjorde för privatpersoner att då i det här fallet på köpa datorer till en skattefördel, vilket gjorde att man placerade hemdatorer i väldigt många svenska hem som gjorde att du hade framförallt kanske en massa unga personer som lärde sig datorer tidigt och så småningom är det de som nu är några av hjältarna i samhället som har startat en massa bolag som anställer människor och bidrar till konkurrenskraften och till BNP som vi pratade om tidigare. Så jag vet inte riktigt vad det skulle vara på svensk nivå vi skulle göra, men att hitta någon motsvarighet till hem-PC-reformen inom AI för att säkerställa att svenskar rent generellt börjar känna sig mer bekväma med AI och använda det. Och man gör ju redan det idag utan att man kanske vet det, men jag skulle liksom ta det ett steg vidare där när det gäller tillämpningen.
Och det här är någonting som jag har skrivit om detta tidigare och jag tycker att det är viktigt att det är i det arbetet inför PC-reformen så skrevs det skrev IT-kommissionen, jag tror att det här är 94, tror jag, 93 eller 94, så skriver de en rapport liknande det som ni har gjort nu med som heter Vingar åt människans förmåga. Och jag kan uppmana och ska länka den för alla för att det är en fantastisk text och det är en väldigt framseende text. Vi har valt att liksom måla upp då framtiden som optimistisk, som att vi digitaliserar liksom de digitala verktygen och datorn framförallt ger fantastiska förmågor till människan. Och jag tror att det här diskuterades också under konferensen i tisdags. Vad var skillnaden nu i form av innovationsklimat vad vi ser för möjligheter i Europa versus vad den var då? Hur kommer det sig att vi kanske har blivit lite mera stängda? Vad är det som gör att vi är lite mera konservativa nu än vad vi var tidigare? Hur pågår, för du som sitter mitt i den här myllan och de här diskussionerna, hur pågår den här bryggan mellan möjligheterna, utmaningarna, skydda integriteten såklart och skydda konsumenter versus främja innovation och teknologisk utveckling? Hur sker den på EU-nivå?
Jag tror att det har varit... Vi har haft en period där vi har haft mycket fokus på det som kanske inte är konkurrenskraft i ett europeiskt perspektiv. Och man kan ju ta GDPR som ett sådant exempel. Och då tror jag måste också säga att jag tror inte vi ska göra våld på den personliga integriteten, för den är viktig också. Men frågan är med GDPR, tror jag att vi har... Jag tror det finns anledningen nu 5 år efter att GDPR har införts att göra en översyn över GDPR och se... Dels finns det saker vi kan underlätta både för privatpersoner och för företag när det gäller GDPR. Och för det andra, hur kan vi titta på GDPR i ett AI-perspektiv för att se just att data som bränslen till att få den här raketen att lyfta. Hur kan vi nu förändra GDPR i en riktning som är bra för oss allihopa utifrån det perspektivet också. Jag tror alltså att det har varit fokus inom EU på väldigt många olika frågor men inte på konkurrenskraften. Det som jag då är lite positiv till är att nu ser jag ett tidsfönster. Jag ser att man pratar inom EU-kretsar allt mer om konkurrenskraften. Och det är i grund och botten väldigt bra. För att så betyder det att man inom den europeiska politiken har insett att ja, vi har en utmaning och ett problem med konkurrenskraften och vi måste ta tag i det. Och det är ju helt avgörande för vår långsiktiga välfärd och vårt långsiktiga välstånd, precis som vi inledde det här samtalet med. Och det andra perspektivet är ju då hur flyttar vi oss nu i en riktning så att vi hoppas att vi förhoppningsvis har bottnat ur. Du var inne på det här med att man stänger sig och blir liksom lite mer begränsande, och det tror jag, så har det ju varit, och där, det är vi fortfarande inne i den världen om vi jämför med några decennier tillbaka med globaliseringen och hur man öppnade upp gränser och hur man handlade i hela världen och så vidare. Den pendeln har ju tyvärr, får jag säga, slagit tillbaka lite för mycket. Och nu är det så att man pratar, och man, det är ju inte alla som gör det här, och absolut inte jag, men många försöker liksom stänga gränser mer, och vi ska handla bara med varandra. Det vill säga att EU, en del argumenterar för att EU ska inte stängas, men åtminstone begränsat mycket mer. Den diskussionen är ju väldigt tongivande i USA med liksom, USA, och jag bävar lite på den presidentvalskampanjen som kommer vara där. Båda de ledande kandidaterna i Trump och Biden är ju ganska protektionistiska i sina politiska budskap. För det är ett enkelt budskap som verkar gå hem hos ganska många. Men jag, om man tänker på det en vända till, så vet vi att det är precis tvärtom. Det skadar ganska många om vi slutar handla med varandra. Det här gäller ju data också. För det är ju just detta som är risken, att olika länder vill med olika medel och olika anledningar, eller ibland beroende på vem som leder landet, vill begränsa data. Och det jobbar vi ju med i de här frihandelsavtalen också, att försöka förhandla med andra länder när vi sluter avtal med dem. Senast gjorde vi det med Japan, ett speciellt avtal på dataområdet för att säkerställa så fria dataflöden som möjligt. För tänk bara den tanken om data inte skulle på korsa olika gränser, vilka utmaningar det hade varit för i princip alla AI-lösningar som finns på marknaden. För du har ju en utveckling i ett land, och så kanske du så har du något cloud som löser som hanterar den här datan och så vidare. Om det skulle låsas in i vissa länder, ja, men då skulle vi bromsa den totala utvecklingen på AI-området totalt, och det skulle vara väldigt väldigt dåligt för Sverige naturligtvis. Så här försöker vi flytta fram positionerna och säkerställa ett, att vi inom Europa, och den linje jag driver nu tillsammans med Moderaterna då i övrigt, vi ska ha en femte frihet, och det ska vara data. Vi har ju fyra friheter, det vill säga att varor och tjänster, människor och kapital ska kunna flöda fritt inom Europa. Och vi menar på att här ska vi införa liksom en femte frihet, så att data kan aldrig bli bromsad i Europa. Det skulle vara ett första steg. Och ett andra steg är ju då att fortsätta de här internationella förhandlingarna för att säkerställa att vi kan ha data som flödar så fritt som möjligt mellan Europa och andra länder också.
Och då går det ju tillbaka till det som du pratade om tidigare, i att det här är ju inte isolerat till just en AI-lagstiftning, i att det här hänger ju väldigt mycket ihop med GDPR, det hänger ju väldigt mycket ihop med de handelsavtal som redan finns. Och du pratade om detta i tisdags också, det är någonting som vi lyfter hela tiden, att en hel del av den här, när det handlar om konkurrenskraft, när det handlar om monopol på vissa marknader, är redan reglerat genom liksom, Digital Act, det finns en konkurrenslagstiftning. Så mycket av det finns redan reglerat på hur företag ska och får använda teknologi för att skapa en dominans eller ta konkurrensfördelar. Så att det här är inte uteslutande bara något som handlar om AI, utan det handlar ju om användande av teknologi och vad teknologi innebär för både privatpersoner och för företag. Om vi går över på framtid och effekter av detta då. Ni har pratat om på medellång och lång sikt. Vad kan vi förvänta oss att AI-akten har för effekter på den europeiska utvecklingen och således också på den svenska utvecklingen på medellång sikt?
Nej, vi får väl vänta och se, höll jag på att säga. Det som jag har varit lite kritisk till återigen, det är ju att konkurrenskraften blir lite lidande i detta. Och jag hoppas att så inte blir fallet, utan det finns ju de motrösterna till mig som säger att det här som sagt kommer att skapa den trygghet och säkerhet som innovatörer och entreprenörer behöver för att utveckla de bästa produkterna här. Jag hoppas att de har rätt, även om jag är rädd för att så inte är fallet. Jag noterar ju också att Europa EU går ju först här att göra en sån här horisontell lagstiftning och känner en väldigt stolthet över det. Men det betyder också när jag pratar och lyssnar ut över andra länder, UK eller Storbritannien är ju tyvärr inte med längre, men de går ju inte den här vägen till exempel. USA gör det inte heller. Man tittar ju både i UK och i USA och i andra länder, så försöker ju hitta då utmaningar när de som vi pratade om innan, det är de risker som kan finnas och hitta andra lösningar än gå in i direkt lagstiftning på det här sättet som vi gör. Det återstår väl att se hur det ska bli. En fråga som hänger ihop lite med det här, det är ju liksom vilka vägval vi ska göra i Europa. Och här finns det ju politiker som tycker att politiken ska gå in och styra lite runt vad det är vi ska hålla på och utveckla och inte. Och jag menar väl i och för sig på att det ska vara entreprenörer själva som ska göra det. Vi ska, som politik ska vi som sagt kratta manegen för att det ska vara möjligt för entreprenörer och innovatörer att skapa tjänster. Men ett resonemang finns så här att vi har förlorat racet i Europa runt personlig data. Det är liksom de stora amerikanska bolagen som har liksom vunnit det racet, och alltså så är det inte där vi ska vara. Och vår konkurrensfördel, argumenterar man, det är ju snarare att vi är väldigt bra på industriell data eller på data om produkter. Och jag tror i och för sig den analysen är rätt. Sen tycker inte jag då att det är jag som politiker som ska rikta och styra riktigt. Jag tror att så här, marknaden själv är bäst på det. Men så det finns kanske liksom mycket möjligheter inom det här området med industriell data. Det tror jag i och för sig.
Tycker att det här är en viktig diskussion att ha, för vi pratar om Sverige och den europeiska självbilden i vad är det vi egentligen bra på, och hur använder vi teknologi när det är generella teknologier? För det är ju någonstans där AI, vi får lägga AI, att det här är en general purpose technology, den kan bryta in överallt. Så hur kan vi använda denna för att förstärka våran position i det vi är riktigt, riktigt bra på? Så hur ökar vi produktiviteten i det? Och vad som har varit intressant de senaste veckorna, det är ju att det har skrivits om Financial Times om the productivity gap i EU versus Nordamerika då, till exempel. Vi har sett Börje Ekholm, vdn på Ericsson, var ute och veva ganska kraftigt i media och prata om Europa som ett kommande museum där det bara finns god mat, goda viner och fina byggnader, men att det är liksom ingen utveckling som sker. Och det är klart att det här är väldigt kritiska röster, och det är tydligt, som du har sagt innan, att okay, de kommande 15 åren kan inte se ut som de föregående 15 åren. Men då måste vi också göra någonting för att förändra det. Vi måste ju ändra den riktningen. Så vad ska vi göra då? Alltså vad är det vi ska lägga fokus på?
Ja, jag har varit inne på några saker. Jag kan återupprepa dem och kanske addera något nytt. För det första så vi måste poola våra resurser när det gäller forskningen. Det är ju någonting som det offentliga kan göra. Det viktigaste är ju, tror jag, alltid den privata forskningen, och där måste vi fortsätta med mycket forskning och utveckling på den privata sidan. Men vad kan vi i politiken göra? Jo, vi har ju en hel del EU-medel, och det finns naturligtvis nationella medel också. De kommer inte att räcka för att göra ett giant leap, så att säga, att gå före, att liksom ta en frontposition i vissa frågor. Så jag tror att vi måste poola våra resurser i Europa och skapa någonting riktigt, riktigt fantastiskt. Ett CERN för AI. En satsning i Europa på excellens, den absoluta spjutspetsforskningen. Poola resurser någonstans i Europa, helst det här med Sverige tycker jag, för att vi ska fortsätta att forska om något område där vi kan bli riktigt, riktigt, riktigt duktiga i Europa. Det är en sak. Den andra saken handlar om data, och det har jag varit inne lite grann på, men låt mig ändå upprepa det, för jag tycker det är viktigt. Dels behöver vi en femte frihet. Vi borde säkerställa att Europa ska få flöda så fritt inom Europa som människor och kapital och varor och tjänster får göra. Det ska gälla samma för data. Och här har vi sett protektionistiska inslag, och det kan vi inte fortsätta med. Och för övrigt ser vi ju det i Sverige också, hur data också, ta på hälso- och sjukvårdsområdet, där datan ju är regionaliserad efter våra regioner. Jag tror att det finns ju enorma möjligheter inom inte minst hälso- och sjukvårdsområdet för AI. Region Halland där jag bor är faktiskt ett väldigt bra exempel som jobbar med AI väldigt framgångsrikt. Men det bygger återigen på att man har tillgång till data, och här måste vi hitta ett sätt att frigöra den datan som vi har i Sverige och säkerställa att den kan användas. Så en femte frihet för data i EU hänger ihop med den här frågan om att fortsätta de här frihandelsavtalen och speciella digitala avtalen med med alla länder vi har avtal med idag och kommer att ha i framtiden så att datan kan flöda fritt där. Det här jobbar man också på inom världshandelsorganisationen med, inom den så kallade e-commerce-förhandlingarna som har pågått ett tag som vi hoppas kunna slutföra så småningom, så att alla 166 länder som ingår i världshandelsorganisationen kunde få en gemensam lagstiftning eller åtminstone en gemensam bottenplatta för hur vi ska hantera data. Och för det tredje, för att bli väldigt konkret, så tror jag att GDPR är en lagstiftning som vi borde titta på igen. Öppna upp den för att se, finns det förenklingar vi kan göra? Har den blivit för byråkratisk? Och två, framförallt runt AI-området och GDPR. Vi måste läsa den med nya ögon. Det var 5 år sedan den kom igång. Den förhandlades för plus 5 år sedan. Det har hänt så mycket på AI-området. Så att, och den är så central för att hitta rätt balans i den personliga integriteten och konkurrenskraften. Så att detta tror jag är ett område vi måste titta på för att säkerställa att vi just får AI-raketen att lyfta.
Och jag gillar verkligen det här med att använda AI som en del av raketen och en del av raketen i Europa. Och att vi för Europas räkning och för svensk räkning då ändrar destination på kanske, vi behöver styra om raketen lite mot vart vi verkar vara på väg just nu och vart vi vill vara. Jörgen, tack så hemskt mycket för att du delar med dig av vad som händer på EU-nivå. Jag tror att Sverige har en viktig roll och kan ta en ännu större roll i att faktiskt prata om vikten av detta och inte bara spela på alla andras agendor, utan att vi faktiskt, så som du har varit ute och sagt, att vi ska ta en ledande roll inom detta för att visa på de möjligheterna som finns i Sverige, men också då en tydligare vision om framtiden. Så tack så hemskt mycket. Det kommer finnas all anledning, tror jag, för oss att koppla upp och följa detta arbete, för det här är inte statiskt, det utvecklas hela tiden, precis som tekniken. Så att vi hörs snart igen.
Tack, det ser jag fram emot.
Tack för att du investerar din tid tillsammans med oss och dyker djupare ner inom AI och hur AI kan ha en positiv påverkan på det svenska samhället. Som vanligt, så om du har frågor, tankar eller förslag på gäster, så är du varmt välkommen att höra av dig till mig. Mina kontaktuppgifter hittar du här i show notes. Det här är The AI Sweden podcast, producerad av mig, Peter Kurtsvelli, för AI Sweden.